En helt ny dokumentärserie från Historia Nu Dock av Kristina Ekero Eriksson och Urban Lindstedt. Det här är Vikingen i världen.
Vikingarna, de var inte något främmande folk.
Sannolikt är det ett slags tempel, ett kulthus helt enkelt.
Enligt legenden så är rurikiderna skandinaver.
Från skeppet och bränslet och slavinnan och hennes herre hade blivit till aska.
Du hör dokumentären på historia.nu eller där poddar finns.
Det är omvärldens schackrande som i lika hög grad skapar den här situationen. Man isolerar Syrien, man tvingar in Syrien österut mot Warszawapakten. Dåliga handelsavtal med övriga världen. Ekonomin går i stå. Och då, precis innan 2011, så var det en usel ekonomi. Det har ju stagnerat totalt ekonomin.
Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
Inbördeskriget i Syrien har pågått i 10 år. Konfliktens ursprung går att spåra till Frankrikes hårdhänta kolonialpolitik under 1900-talets första hälft. Gränserna var dragna helt utan hänsyn till historien och de olika folkgrupperna som levde i det franska protektoratet. Dessutom verkade Frankrikes kolonialherrar utifrån principen söndra och härska.
Thomas Andersson är historiker och författare och Stefano Fokoni är författare. Och tillsammans har ni rest en hel del i Mellersta Östern och Iran och så. Och ni är aktuella i Skuggan av muren, Israel-Palestina, men ni har också skrivit boken Levanten, Mellersta Östern utan gränser. Välkomna.
Tack så mycket. Ja.
Idag ska vi faktiskt prata om liksom, historien bakom inbördeskriget i Syrien. För det finns ju en lång historia där och man blir oftast ganska beklämd tycker jag när man läser historia om Mellersta Östern. För man, någonstans så förstår man ju vilken skuld egentligen västvärlden har i den situationen som är idag. Men om man ska förstå situationen i Syrien idag, inbördeskrig som har pågått i 10 år, vad är det, 5 miljoner människor på flykt, 100 000-tals människor döda. Hur långt tillbaka i historien måste man gå?
Ja. Jag tror att om man ska förstå Syrien som geografiskt område så är man nog tvungen att gå ner till antiken. Man behöver analysera hela det historiska förloppet men förstå att det är en plats som är väldigt specifik. Den har varit ett centrum i världshistorien ända sedan assyriernas tid. Alltså ännu längre tillbaka, 1000 år före Kristus. Den spelar en central roll i kristendomens framväxt med exempelvis så var Paulus i Damaskus och verksam blev mycket. Kyrkan hade en väldigt stark position där. Islam fick senare på 600-talet en väldigt stark position. I Damaskus blev huvudstaden den abbasidiska majoriska dynastin och så vidare och så vidare.
Jag vet, vid något tillfälle så såg jag en karta från medeltiden där man ritade världen. Och då gjorde man Jerusalem till världens centrum. Och det här var ju på en tid när kanske inte vem som helst. Det fanns ju folk som åkte till Jerusalem, men det var inte så många egentligen.
Ja, om de kristna tänkte sig att Jerusalem var världens centrum. Och det var till och med så då att Jesus korsfästes alltså på Golgata på samma plats där paradiset låg, där Adam och Eva utrevs. Han korsfästes på samma, alltså på kunskapens träd. Så det var liksom jordklotets epicentrum i medeltida kristen teologi.
Nej, men det är ju det här området, det är ett område som är späckat av historia. Och det är liksom inte historia bara, vi kommer väl framförallt hålla oss till de sista 100 åren kanske, men det är ju liksom späckat med historia. Damaskus säger man ju är världens äldsta fortfarande bebodda stad till exempel. Det är bara en sån sak liksom.
Så. I konkurrens med Aleppo då, så båda städerna ligger i nuvarande Syrien, som kan göra anspråk på att vara världens äldsta, fortfarande existerande.
Har ni rest i området sen inbördeskriget bröt ut?
Vi reste i Syrien då med dagens gränser fram till kriget bröt ut. Och sen har vi hållit oss undan.
Av naturliga skäl, ska man säga.
Ja, vi var faktiskt i Syrien när det brakade loss i Daraa 2011. Så var vi ute vid Latakia, ute vid kusten.
Det var de första demonstrationerna, eller?
Ja, demonstrationer och sen fruktansvärda händelsen också då, när militären gick in och mördade några småpojkar och skickade tillbaka de lemlästade kropparna till familjerna. Och det var den tändande gnistan. Och då var vi uppe i Latakia och hörde resonemanget, hotellägaren. Han viskade nästan till oss lite euforiskt att nu håller på att hända någonting. Men samtidigt får man inte glömma den här, det är en väldigt komplex värld, inte så komplicerad men komplex, va? Att människor i Mellanöstern är ju oerhört medvetna om att det politiska läget kan haverera ganska snabbt. Så när vi satt upp i Latakia 2011, veckan då precis när det började mullra längre söderut, så var ju han för förändringar, men samtidigt så sa han ju att Bashar måste ju sitta kvar, för i alla fall kommer allting rämna här. Och så gav han en liknelse utav att Syrien var en flotte och alla satt och paddlade. Men Bashar var ju padden, och utan den padden så skulle de bara driva helt redlöst ut på öppet hav.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Er bok heter ju Levanten, är ju titeln. Vad är Levanten för någonting?
Ja, det är alltså det antika namnet på kuststräckan som är söder om Turkiet och ner till Egypten med dagens karta då, omfattande Syrien, Libanon, Israel och Gaza. Det var alltså romarnas beteckning, om man står i Rom och tittar rakt österut, Levanten, det är så, där solen stiger upp, va? Soluppgångens land, det som ligger rakt öster om Italien helt enkelt.
Är det här ett begrepp som används fortfarande idag, Levanten?
Idag används inte så mycket, men på 1800-talet användes det, 1700-1800-talet. För då pratar man även om levantinsk kultur. Och då menar man hela kuststräckan egentligen, Istanbul inkluderat, hela vägen ner. Du har Istanbul, Smyrna, Antiochia, Beirut, Haifa, Gaza kanske.
fanns det inte ett levantiskt kompani i Sverige?
Ja, det,
som var det, ganska misslyckat om jag inte
har sett fel. Ja, det var ganska misslyckat. De startade inte ens, jag kommer inte riktigt ihåg, men jag tror inte de startade. Men det var på pappret de skulle starta det. Och det var handeln på östra Medelhavsregionen som man då syftade på. När man...
Och så använde man den som en slags quasi-etnisk beteckning också, levantinare. Va? Det var de som bodde då hela den här sträckan som Thomas skisserade ungefär ner till Alexandria, va? De kallar man.
Och de kunde vara muslimer eller kristna eller vad som helst, det hade ingen betydelse.
Nej.
För att liksom egentligen förstå de problemen som finns i Mellanöstern idag, så måste man någonstans kanske man ska börja med, du ville börja med antiken, jag kanske skulle ha börjat vid Osmanska riket.
Då börjar vi där, tycker jag.
hur var Levanten organiserad under Osmanska riket?
Ja, osmanerna kom ju till makten då, alltså som supermakt i början på 1500-talet, va? Och kalifatet hamnar ju då i Konstantinopel. Så sultanen är ju kalif, alltså muslimernas överhuvud, beskyddare av Mekka och Medina och allt det där. Och när vi tittar på kartan så ser det här riket som alla imperier gigantiskt ut. Och det är ju en orörd förenkling, då förstår man egentligen ingenting, utan centrum sänder ju ut då nyckelpersoner, parser kallade det i det här fallet, till de olika provinserna. Och Syrien var ofta en sån provins. Alltså,
precis. Men när man pratar om Syrien då pratar det inte det Syrien som är en national, eller om man kallar det en nationalstat idag. Men...
Nej, det var en provins ungefär som det var under antiken. Under romarna hade ju också provinser som hette Syrien. Och gränserna ändras ju hela tiden. Va? Men så den här parshan var ju överkuckor då. Och så besatte man militärt och kommersiellt viktiga stödjepunkter, hamnar och de viktigaste vägarna och så. Och uppe i bergen var det ju ofta ur centrums perspektiv laglösa tillstånd. Det var kanske lokala klaner som bestämde där. Så man försökte ha militär kontroll, få in skatt, bilägga blodiga konflikter och se till att pacificera då upprorstendenser. Med större anspråk än så hade egentligen inte centrum. De här pilgrimsresorna var ju en viktig fjäder i hatten då, eftersom det var ett muslimskt imperium.
Att sultanen i Istanbul var kalif också, så just att man hade kontroll över vägen till Mekka och Medina.
Om man inte är införstådd med hur Osmanska riket fungerade, så kanske man måste förstå det här. Vad heter det? Mileter? Vad var det för något?
Ja, de etniska minoriteterna, det betyder alltså nation, va, millet. Och då, de var indelade i sådana nationer, exempelvis de grekerna, judarna och så vidare. Och armenier var en annan millet. Och de var då, deras religiösa överhuvuden var ansvariga för sultankalifen. Men de hade alltså autonomi då i stor utsträckning. Och naturligtvis var de ju, fick de ju utöva sin religion i fred om de respekterade centralmakten i övrigt. Men man kan säga att familjelagstiftningen på den tiden tillät alltså stor autonomi för de här religiösa grupperna. Då. Det var på det stora hela väldigt tolerant. I synnerhet om man jämför med i Europa.
Umgicks man över de religiösa och etniska gränserna?
Ja, och absolut. Gifte sig också, ja, över gränsen.
Det var nog problem. Och det är intressant här, för det är precis i det här systemet som västmakten sen började bryta in på 1800-talet. När makthavare i Europa började prata om Europas sjuke man, och det var ju liksom då det Osmanska riket. Och att man ställde krav på att man skulle ha rätten att styra över de kristna. Det var fransmännen framförallt i början som sa att vi tar ansvar för våra inom citationstecken då. Och där började den här rabiata uppdelningen mellan kristna och muslimer utifrån ett europeiskt perspektiv. I Mellanöstern på den tiden så var det ingen större skillnad. Man kan ta ett exempel på hur flytande gränserna var. Att det var först på 1800-talet, alltså 1000 år efter Egypten blev muslimst, som majoriteten av befolkningen var muslimer. Innan så var majoriteten kristna, kopter. Och det säger någonting om våran bild av hela regionen, att vi tror att det sveper, att islam kom som en svepande storm och så tvångskonverterades alla till islam. Och så var det inte. Man levde väldigt integrerat. Och det ser man ju i slutet på 1800-talet innan sionismen kommer, att det var inga problem mellan muslimer, kristna och judar utifrån ett maktperspektiv, att de kämpar om makten. Det existerar inte.
Nej. Det där är ju europeisk 1800-tals ideologi, vad är kolonialismens kölvatten? Ideologin går tillbaka till romantiken, alltså kulten av det rena folket och motsvarande dogmer som då exporteras efter vart och genererar etnisk rensning under 1900-talet.
Ja, vi börjar ju öva redan på så här religionskrig på 1600-talet kan man ju säga. Det är, vi är ju ganska bra på det i Europa alltså, ändå. Men vi ska väl hålla oss i Syrien. Det finns ju en sån här, jag menar, om man än studerar så måste man känna till Sykes-Picot-avtalet som slöts den 16 maj 1916 mellan Frankrike och Storbritannien och som senare godkändes av Ryssland. Jag tror att det var ju ett hemligt avtal som blev offentligt när bolsjevikerna tog makten i Ryssland och började gräva fram det avtalet i sina arkiv och så spreds det runt världen. Vad innebar det här Sykes-Picot-avtalet?
Ja, alltså det var en offentlig del och en hemlig del. Så det, var både
det fanns en offentlig del.
Ja, den offentliga delen, om vi tar den först, handlar ju om att britter och fransmän för att driva ut osmanerna ur Palestina vädjade till hashemitiska fursten att göra väpnat uppror med brittiskt och franskt stöd. Så det var ju den offentliga delen. Den hemliga delen som Ryssland då, som ju förlorade första världskriget, anslöt sig till var ju att man skulle stycka upp territoriet sig emellan efter att turkarna var utdrivna. Det vill säga det som blev mandaten på 20-talet från 1923 och framåt då till, ja, ända till självständigheten efter andra världskrig.
Och det är då vi får de här helt onaturliga gränslinjerna. Man ser det ju liksom så här, vad säger man, snörräta linjer.
Rött för Storbritannien och blått för Frankrike i detta fallet. Och det är intressant också, för 1919 så utropade ju kung Faisal, hashemiterna, sig till kung över Storsyrien 1919, alltså precis när kriget hade slutat, innan det här Balfour-deklarationen och så börjar verka liksom, och britterna och fransmän lägger om sin politik helt och hållet. Så man blåser helt enkelt det hashemitiska kungahuset. Man lovar dem ett storrike och sen så får de ingenting.
Ja, på sikt så fick de ju då, alltså det är ju hashemiterna som sitter i Jordanien då, och Irak så var ju samma familj, de mördades sen i en militärkupp 1958. Men de totalt lurade, förda bakom ljuset. Så svaret på din fråga då är ju också hur det här har påverkat dagens Syrien. Det är ganska lätt att svara på den frågan, och det gäller för Mellanöstern i stort. Nämligen en total skepsis visavi västmakterna. Man vet att de manipulerar och lurar. Och även när så inte är fallet så är graden av paranoia ofta så stor i brist på tillförlitlig nyhetsförmedling att man utgår från att västmakterna bara luras.
Mm. Det kommer inget gott ifrån den sidan.
Nej.
Men de här gränsdragningarna då, för de här gränserna drogs ju trots att man kanske ändå hade information om, jag menar, folkgrupper och sådana saker, så det drogs ju helt utan hänsyn till människorna som levde på marken i de här områdena.
Ja, det gjorde det, men där har du hela afrikanska kontinenten, ja. Ser det likadant ut, och det finns inga naturliga gränser. En nationalistisk tanke fanns inte i Mellanöstern. Nej. Innan europeerna uppfann detta via sionismen i stort sett. Va? Att ett folk, ett land, ett språk och så vidare, det existerar inte. Allting flöt ju. Så att det fanns ju ingen sån rörelse, utan det är ju en ren skrivbordskonstruktion i Paris och London där man bestämmer hur gränserna ska gå. Det sitter man nog med en linjal bara liksom och kollar att man får ungefär samma antal kvadratkilometer.
Men varför var man intresserad av det här området överhuvudtaget?
Ja, om vi går till första världskriget då, så var ju en viss Winston Churchill, marinminister, han bestämde 1913, alltså fick ju råd av experter att lägga om brittiska flottan som var världens största då, alltså den militära örlogsfartygen, från att de skulle vara koldrivna till oljedrivna. Nu förenklar jag historien, men det är en strategisk val.
Det är oljan som redan är viktig redan så här tidigt
alltså före första världskriget, därför att då kunde krigsfartygen vara längre till havs och gå med högre hastighet. En stor militär fördel. Alla Storbritanniens konkurrenter måste göra detsamma. Så det blir en kapplöpning om oljan. Nu fanns det inte olja just i så mycket i Syrien med dagens gränser, lite grann i öst. Men i Irak däremot, väldigt mycket, för att inte tala om Iran. Så det gäller att positionera sig där. Och så skulle den fraktas då kommer ju Suezkanalen in i bilden. Så att det är den här plötsligt nya, ultraviktiga råvaran. Det blir en kapplöpning om att komma åt.
Efter första världskriget så blir ju det som är Syrien idag och även Libanon blir ju ett franskt så kallat protektorat. Vad innebar det att vara ett protektorat?
Ja, det innebär att makten låg hos kolonialherrarna.
Det är egentligen ingen skillnad än att vara en koloni.
Nej, det är egentligen, i grunden är det ingen skillnad. Och effekten blev den att, och den syns ju tydligt idag, fransk lag skulle gälla, eller väldigt fransk inspirerad lag, sekulär lag. Syrien är ännu idag, skulle jag tro, ett väldigt sekulärt land, definitivt. Va? Överheten i Syrien började prata franska, fransk matkultur, annan kultur också givetvis, litteratur och allting. Man kikade mot Paris, medan jordanerna kanske kikade mot London och så vidare. Va? Så att det är ju verkligen lägga en hand över ett geografiskt område som man har politiska makten över. Och att underhuggarna där börjar snegla åt Paris. Och det märker vi när vi har rest i Syrien. Det är väldigt många syrier som vi träffar som bott i Paris några år, studerat och sen kommer tillbaka. Ungefär som britter kanske åker till USA eller liksom så vidare. Va?
Och äldre personer talar då, om de talar något utländskt språk, franska då snarare än engelska. Men just lagstiftningen är ju oerhört viktigt. Och sen i och med att vi kommer in på det senare Baathpartiet och ett sekulärt parti, så förstärks den här sekulära tendensen. Så återigen, jag tror många svenskar inbillar sig att arabländerna är fanatiskt religiösa, det är mycket mer, beror på från fall till fall. Man kan lägga ut den där sortens generaliseringar, håller ju inte alls.
Nej.
Men framförallt då, hur det här var möjligt, varför det inte fanns någon sån här nationalistisk rörelse alla i Europa tidigare, det var ju för att allting var en mosaik av olika folkgrupper och religioner. Det kunde bo 7, 8, 9, 10 distinkta grupper i samma landskap. Det går ju inte att göra några rena nationer av sådana tillstånd. Den tanken förespeglade inte de människor som levde där.
Vilka var de viktigaste befolkningsgrupperna då som levde i Syrien?
Och ska vi ta Syrien nu som exempel?
Ja. Det är väl Syrien vi fokuserar
på. Ja, då har vi ju alawiter till exempel, en shia-grupp som vi ska prata mer om sen. Vi har druser, framförallt i Libanon och Syrien, lite grann i norra Israel också. Vi har olika så kallade orientaliskt kristna grupper då, syrianer, assyrier, kallar vi sig, armenier, inflyttade från efter folkmordet 1915. Kurder, naturligtvis i norr. Judar,
jag har inte så många var de inte.
Nej, men några få då.
Framförallt Damaskus.
Men det är som du säger, en väldig blandning.
Ja, en väldig blandning, och du har procentsatserna är ungefär 35% är icke-sunniter.
35% är icke-sunniter.
Ja,
nu är det ju så länge sedan, men 99 så reste jag omkring i Syrien i några veckor och vad som slog mig då var ju hur olika de olika, jag kommer ihåg Latakia kändes närmast som en europeisk stad. Jag menar, tjejerna gick i små toppar och man kunde köpa starköl i tobaksaffärerna. Medan Homs eller Hama, där kände man ju var en helt, det var liksom mer strikt muslimsk.
Oh ja.
Och Damaskus var också en annan, det var en annan känsla. Varje stad och Aleppo kändes väldigt kosmopolitiskt. Det var otroligt olika feeling på varje stad.
Om man ska generalisera lite där, för det upptäckte vi också då några år senare. Alltså alla attacker som ligger vid kusten, du har det levantinska där på ett helt annat sätt. Varför? Men detsamma var ju hela vägen längs kusten ner till Alexandria. På 50- och 60-talet så gick ju kvinnor i Kairo och Alexandria utan huvudduk. Va? Det har ju kommit senare. Så att kuststäderna är ju mer vända utåt, medan du har det mer konservativa, nödvändigtvis inte religiöst utan levnadssättet, konservativ befolkning inne i städerna som ligger i inlandet.
Många av de där attributen som man ser som resenär när man går på gatan, inte minst när vi talar om plagg, det är ju egentligen moden. De flesta av dem som vi, om man är lite okunnig, uppfattar som klassiska attribut, de är inte gamla.
Vad tänker du på då?
Alltså, allting från att ortodoxa män ska bära huvudbonad till slöjor i olika former. Det där är saker som kommer och går genom historien och ofta väldigt moderna företeelser.
Mm. Ja, det är inte så länge sedan alla män i Sverige bar hatt faktiskt.
Nej, det är inte det.
Nej, men jag menar, det var egentligen först på 70-talet man slutade med hatt.
Ja, 68 generationer. Ja. Plus att gifta kvinnor då i Sverige förstås täckte håret. Va? Ja. Det går lite längre tillbaka i tiden. Men det är ju en slags slöja om man så vill.
Mm. Men Syrien blev ju självständigt från Frankrike då 17 april 1946. Vilka grupper i Syrien var det som hade makten då?
Ja, det var ju militären som gick in direkt.
Direkt
och tog över makten.
Ja, och vilka styrde militären?
Ja, här blir det inte fullt lika lätt. Och liksom, vi återkommer till aleviterna lite senare som växte stark inom officerskåren. Men det var ju officerare, och här du har början till den här utvecklingen som vi ser då kanske 10-15 år senare när aleviterna och grupperingar kring några familjer tar allt större och större bit av makten.
Men det var inte den klassiska eliten då i Damaskus då som hade inflytande? Eller?
Att till slut på 40-talet så infördes ju 2 års värnplikt, allmän värnplikt i Syrien. Och det resulterade att alla unga män skulle in och göra 2 år. Men de här ungdomarna som kom från rika köpmannafamiljer, de ville inte stanna kvar och bli officerare, utan de åkte tillbaka hem och fortsatte vara köpmän och handelsmän. Vilket gjorde att den här gruppen aleviter, som en slags shiitisk sekt kan man säga, vi kan gå in på det mer sen då, fick möjlighet att stanna kvar och växa liksom i grad hela tiden. Och till slut så hade en stor del av officerskåren utgjorts aleviter, en grupp som utav den traditionella överklassen i Syrien betraktades som lantisar, bergsbor, liksom osiviliserade, till och med man
kättade väl i princip.
Ja, man betraktade dem inte som muslimer egentligen. Nej.
För det är någonstans, ja, nu det är kanske lika bra att vi går in på alawiterna nu när vi ändå har börjat här, för det är någon slags shiitisk sekt, men som har andra typer av religions...
Ja, alltså man kan säga då, alltså skillnaden mellan sunni och shia går ju tillbaka direkt efter Mohammeds död då, i och med att han inte hade någon son och så vidare. Alltså vem som ska vara ställföreträdare då, kalif. Men sen kan man säga att det är en slags teologisk kris, om man så vill, inom islam kring årtusen, som föder då massor med olika icke-ortodoxa sekter, som druser exempelvis blir en egen religion, och ismailiter, som ju också är en liten minoritet i Syrien, och alawiterna då. Och så teologiskt sett så skiljer de sig. Alawiternas mycket hemlighållna teologi har ju inte studerats förrän ganska nyligen av västerländska religionsvetare, men det är en religion som då bland annat sett väldigt stort fokus på Ali, alltså profetens kusin, då, den fjärde kalifen som står i centrum.
Precis som shiiterna.
Ja, det är ju en slags shiitisk, men det är inte 12-sekten, den som är statsreligion i Iran sedan 1501, utan det är med en egen accent. Och så är det ju klansamhällen i frågan om, så att det handlar ju om hur den här föraktade minoriteten bevarar sin identitet kopplat till en egen religion som man inte vill att omgivningen ska få så mycket insyn i. Men annars, om vi går tillbaks från det teologiska till situationen då efter andra världskriget när Syrien blir självständigt. Militären är den viktigaste gruppen, som Thomas sa. Konservativa, burgna jordägarna kring traditionella konservativa städer som Homs och Hama, en annan grupp. Kommunister var väldigt viktiga. Kalla kriget har ju dragit igång. Och den fjärde gruppen kanske man skulle nämna de kristna familjerna, som var alltså en ekonomisk, utbildningsmässig, kulturell elit. Också grundare av Baathpartiet, som var kristna. Så att de kristna spelar en väldigt viktig roll. Så att det blir ju en slags maktkamp mellan de här fraktionerna där militären ganska snabbt kopplar greppet.
Men visst finns det också en medveten policy från då under kolonialperioden från att Frankrike lyfter upp de mera marginaliserade minoriteterna, ja. För, alltså under någon slags princip söndra och härska princip, eller?
Absolut, man tar in aleviter och kristna som ofta går i fransk tjänst då, medan sunniterna inte gör detta. Och detta är ju som sagt var inget teologiskt perspektiv. En sak som är viktig att komma ihåg också det, i den uppdelning som du gör som är helt korrekt, det är ju det att sunniterna var de stora jordägarna. Syrien rent ekonomiskt påminner väldigt mycket om Tsarryssland innan revolutionen, där jordbrukarna och lantarbetarna är helt livegna. Undrar om man minns rätt så är det 12 familjer i Homs och Hama som
styr. Det är en feodalstruktur.
Ja, det är en feodalstruktur, va? Som styr totalt, va? Och här finns ju det hatet också från aleviter och föraktet mot aleviter. Det är ju bergsborna, det är ju de kättarna. Och det är svårt, tror jag, att föreställa sig hur vattentäta skott det var mellan de här grupperna. Och så helt plötsligt kommer en kolonial herre och lägger rastret över och lyfter upp aleviterna och druserna till viss del också. Och de kristna var ju mer etablerade som handelsmän och så vidare. Och en kulturell elit, va? Och det är klart att det börjar hända saker när det på sätt och vis blir en revolution underifrån. När aleviterna helt plötsligt får den politiska makten över basaren i Homs och Damaskus.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Om vi hoppar lite längre fram här, 1963 så tar ju Baathpartiet makten. Det här Baathpartiet, vad är det för något?
Ja, det är en sån sekulär rörelse som
Är de kommunister?
Nej, men de är socialister. Det är en vänsterrörelse, men nu kom ju Syrien under det kalla kriget att stödjas av Sovjetunionen då, men det, de var alltså inga renläriga kommunister, utan tvärtom så rensade de ut kommunister, i synnerhet när de kom till makten då, genom en militärkupp, som sagt var 63, som radikaliseras. En vänsterflygel inom Baathpartiet kommer till makten då genom en kupp 66, och en av de fyra ledande personerna är dåvarande chefen för flygvapnet, general Hafiz al-Assad. Och så på fyra år har han manipulerat ut sina konkurrenter och låter sig väljas till president 1971 utan motkandidater. Så det är en sekulär rörelse som också var statsbildande i Irak, alltså till och med Saddams regim. Det är ju Baathpartiet som sitter vid makten i båda länderna, fast de rivaliserar med varandra.
Här kommer väl också liksom konflikter mellan Syrien och Irak, i och med att den förlorande parten i Baathpartiet, vad jag har förstått, så flyr de, eller de får sitt fäste i Irak efter.
Ja, det är ju mina fienders fiende, min vän, och därav kopplingen mellan alawiterna och Iran då. Syrien stödde ju Iran under det irakisk-iranska kriget 80-88 och så vidare. Så att,
Men alltså redan i slutet på 60-talet så får alltså Assad makten, alltså pappan till dagens ledare. Vad är det för regim? Vad gör de? Vad är det för regim som...
Det är en extremt hård diktatur, är det. Det fanns ju inte tillstymmelse till någon yttrandefrihet och så vidare. Det som Syrien vann, eller som människor upplevde som att de vann, det var, Stefan var inne på tidigare, det var att det blev lugnt. För det var en räcka av militärdiktaturer. Och Hafez var en stark ledare, men han var en fruktansvärt hård ledare också. Och han satt ju ensam vid makten ända fram till han dog år 2000, när då sonen helt plötsligt, efter ändringar i grundlagen bara någon månad efter, blir insatt som president och envåldshärskare. Men det är ett väldigt komplext mönster utav det. Det är ju inte det att all makt är knuten till honom som person, utan det är ju de styrande familjerna, att familjen al-Assad gifte in sig i några av de rikaste och mäktigaste sunnitiska familjerna, Makhlouf. Mm. Han gifte sig med Makhlouf och så vidare och så vidare. Så det är liksom inte sunniter mot alawiter, utan det är en ny maktelit som växer fram. En ny klan under, och en ny dynasti under al-Assad.
Och i princip måste man nästan vara släkt med Assad här för att få en plats vid maktens köttgryta.
Ja, det har blivit så i och med att det blev en dynasti då. Om vi räknar från 1970, ett politiskt maktmonopol till idag, det är alltså mer än 50 år. Och vi kom ju in på vilket sätt detta gynnar korruptionen naturligtvis, med en sån extrem centralisering av makten. Så precis som du säger, just Hafez var inte särskilt ekonomiskt korrupt. Han var ett politiskt djur ute i fingerspetsarna. Han var intresserad av makten. Men han var inte intresserad av en massa... Han var inte kleptokrat. Han var liksom ingen Putin, utan tvärtom. Men hans släktingar börjar ju gynnas. Alltså när man... Särskilt under Bashar börjar privatisera näringslivet, som var ganska statskontrollerat, framförallt i början av Hafez karriär, och med stora ekonomiska vanskligheter på sikt. Då går ju ofta ägandet och ledarskapet till de olika privata firmerna helt enkelt till nära släktingar.
Mm. Mm. Det här, efter andra världskriget så, jag vet inte om man kan säga, bryter kalla kriget ut. Det kyler väl ner till ett kallt krig i alla fall. Och det här kommer ju prägla alla konflikter i världen i princip under ända fram till 89 egentligen. Hur kom kalla kriget att prägla Syrien?
Ja, i grunden är det att de blev en del av östblocket. Man ska inte glömma att under lång tid så sökte Syriens alla makthavare kontakt i västerut. Men de blev ofta bemötta med kalla handen, och speciellt när vi kommer fram till lite längre fram, det 60- och 70-talet, blir väldigt tydligt att att USAs viktigaste allierade regionen blir Israel, så är det en riktig kall hand. Och det här är ju för flertal tillfällen som presidenten Al-Assad, och jag stöder inte honom på något sätt eller förmildrar hans hårda regim. Men Henry Kissinger motarbetade att det skulle kunna bli ett fredsavtal, vilket Syrien ville ha i samma veva som freden ingicks mellan Egypten och Israel. Men det bara fasades ut, och så av någon märklig anledning så ockuperas Golanhöjden ungefär i samma veva med USAs goda minne och omvärldens tystnad. Så att det är inte så enkelt att det är svart och vitt det här.
Nej, utan Hafez kunde ju under sina 30 år vid makten göra intrycket av att vara väldigt obeslutsam. Det var han inte alls, men han tänkte väldigt, han spelade ut sina kort försiktigt, men i slutet av sitt liv så ansträngde han sig, gick ganska långt, egentligen också av ekonomiska skäl, för att få till fredsavtal med Israel, med formellt i krig med varandra fortfarande, och en öppning mot västvärlden, alltså få in utländskt kapital. Det visade sig att Sovjet fanns ju inte längre då, sedan 91. Alltså det var kalla handen, och Kissingers övergripande plan under presidenterna Nixon och Ford var ju att splittra arabvärlden. Och det får man ju säga att det har varit förhållandevis lätt för västmakterna att göra. Det här, det kanske är den sista stora planen i den riktningen. Och det känner man inte till det, så förstår man ju inte riktigt varför den här regionen fortfarande är så svag.
Hur kom Syrien att präglas av konflikten i Israel? För det, jag menar, Syrien var väl med redan 1948. Och sen har vi varit har väl i princip varit med i alla krig som har varit mot Israel sedan dess.
Egentligen, när vi tar krigets 48, var Syrien, makthavarna i Syrien, var riktigt rädda för. Det var inte Israel. Det finns en bild av att arabvärlden, att det var fyra arméer som ställde sig mot Israel. Och det här är ju puttenationer som precis blivit självständiga, som inte hade något. Jag menar, Irak var med, men de hade en bataljon och de kom aldrig i strid egentligen. Och Syrien hade inte heller mycket att sätta upp. Det de var livrädda för, det var att det hashemitiska kungahuset skulle expandera och ta över makten i Damaskus. Det var den riktiga rädslan. Israel var de inte direkt...
Det hashemitiska som
styr Jordanien.
Ja, just det.
Transjordanien hade ju blivit självständigt.
Ja, och Irak styr de också då, va? Så att där låg rädslan mot Israel, var de inte direkt rädda. Och det var inte egyptierna heller. Det är ju den politiska propagandan liksom, för att elda upp massorna som senare kom med Nasser och så vidare. Liksom, där folk skulle dansa.
Så det är mycket retorik egentligen.
Det är otroligt mycket retorik i detta. Och samtidigt, nu ska vi inte gå in på Israel så mycket, men samtidigt en väldigt medveten statspropaganda från Israel att utmåla sig själv som offret, som den svaga parten som ska drivas ut i havet. Och det fanns inte från någon av de arabiska staterna.
Men det fanns den retoriken i alla fall.
Nej, det fanns den retoriken, men det fanns ingen som hade som agenda att utplåna Israel 48.
Och därför var det ju ganska lätt för Israel att besegra de här, ja, Libanon också indraget i kriget 48 då.
Ja, de skickade inga soldater.
Nej, men det var ju liksom ideologiskt understöd. Så det är ju en falsk beskrivning av vem som är David och Goliat i den konflikten. Men däremot, på grund av den etniska rensningen i Israel då, alltså Nakban, de stora flyktingströmmarna av palestinier till grannländerna, gjorde att Syrien i det här läget blev den mest retoriskt dominerande pro-palestinska regimen. Man har alltid försökt låtsas vara palestiniernas bästa vän. Och det där är ju mycket munväder. Palestinierna är ju medborgare bara i Jordanien, inte någon annanstans. Och har haft det väldigt besvärligt i Syrien. Ingen slump, som Thomas redan nämnt, att inbördeskriget startar i Daraa, längst i syd på gränsen till Jordanien. Det är alltså bland palestinier i Syrien. Men man har alltid låtsats att man har värnat om palestinierna till sista blodsdroppen i Syrien.
Men det måste ju ändå, den här konflikten som pågår här, det måste ju ändå, jag menar, man tänker sig ett samhälle som hela tiden är i konflikt med en av sina grannar. Det är ju ingen bra grund för utveckling av det egna samhället egentligen.
Nej, det är det definitivt inte. Men man får inte glömma att det är omvärldens schackrande som i lika hög grad skapar den här situationen. Man isolerar Syrien, man tvingar in Syrien österut mot Warszawapakten. Dåliga handelsavtal med övriga världen. Ekonomin går i stå. Och då, precis innan 2011, så var det en usel ekonomi. Den har ju stagnerat totalt ekonomin. Ett antal år med dåliga skördar, klimatförändringar som gör att skördarna inte blir speciellt lyckade. Och du har en jättebra bild från norra Syrien när du intervjuar, eller vi intervjuar, de här kristna storfarmarna.
Ja, vi är i en stad som heter Kamishli då, på gränsen mot Turkiet, södra Anatolien. Och de är jordägare, och farfar ägde 100 000 hektar, trots att de kristna kom dit då, alltså det vi brukar kalla det armeniska folkmordet, så sent som 1915. Men jordar då som efter Baathpartiet kom till makten, två stora jordreformer som gjorde att de här burgarna och familjerna blev av med merparten av sin jord. Men de ägde ju fortfarande väldigt mycket jord.
Och som parentes bara innan du säger det, här är ett väldigt tydligt exempel på de här kristna familjerna som kom från Anatolien under mandatperioden. Och hur de fick de här enorma jordegendomarna som självklart inte låg i deras familjer innan, så har du den koloniala politiken att fransmännen stödde den kristna minoriteten och skulle bygga med. Så de har säkert fått köpa detta till ett extremt underpris.
Så vi sitter där då med, som ute på havet, med jordar som sträcker sig från horisont till horisont. Och så frågar vi äldstebrodern hur ofta han skördar. Och då säger han att han inte har konstbevattning. Det är för övrigt förbjudet att borra brunnar. Det är ju fossilt vatten då i så fall. Man måste ju ner på flera hundra meter djup för att få upp det. Och det gör man ändå kanske lite i smyg, för bomull till exempel, som är enormt miljö för hur renande kräver konstbevattning. Men han odlade vete då, det vill säga han sådde, men han hade inte skördat de senaste 6 åren. För regionen är ju mycket torrare än om vi går tillbaka till antiken. Så det är ju en miljökatastrof på sikt som har väldigt stora politiska konsekvenser. Man säger ju ofta att krigen i 21 århundradet kommer att handla om vatten. Mm. Och det ligger nog tyvärr väldigt...
Nej, men jag har sett det när jag har läst på inför det här poddavsnittet att just en del forskare verkligen lyfter fram klimatförändringarna som en viktig orsak till syriska inbördeskriget.
Ja, det gör man säkert, men det är också en väldigt snäv tolkningsmodell. Det är kombination med så mycket annat. Man kan inte säga att klimatet i sig har drivit fram hur människor upplever frustrationer och politiskt förtryck och så vidare. Men i kombination med en totalt havererad industri och ekonomi och dåliga skördar under flera år.
Hur kommer det sig att ekonomin havererade då? Vad finns det för...
Ja, alltså det är ju dels då en galopperande korruption då kring den styrande familjen. Så det gör att med våra mått mätt inte en fungerande marknadsekonomi under Bashars tid vid makten. Under Hafez tid vid makten så är det ju en socialistisk, ja, inte planekonomi riktigt som i Sovjet, Gosplan, men en aning åt det hållet. Samtidigt som man måste hålla basaren, då, de ledande köpmannafamiljerna, är man beroende av att hålla dem på gott humör. Men det är också en ganska odynamisk sätt att producera mindre och mindre av varor av ganska dålig kvalitet som inte går att exportera. Man har lite olja då på gränsen till Irak som man utvinner och kan sälja och slipper köpa själv. Men det är också en råvara som mer eller mindre har sinat idag. Så det är varken far eller son Assad lyckas få fart på ekonomin. Så där finns det ett stort politiskt missnöje. Det andra är naturligtvis det elementära förtrycket. För det är klart att människor efter vart kan bilda sig en uppfattning via satellit-tv och så vidare om sakernas tillstånd i andra länder. Som Thomas har varit inne på, regimen var ju väldigt hård. Den tillät egentligen bara Saddams regim som var ännu brutalare i hela Mellanöstern. Jag kan ta ett enda exempel. När Syrien blev självständigt 1946 så importerar man arbetslösa tortyrexperter från Tredje riket som insätts för att instruera kommande kadrer av inte minst läkare då, hur man effektivast bryter ner politiska motståndare. Det är ju där utan med koncentrationsläger för oliktänkande. Vi frågade en gång dåvarande ambassadörens medhjälpare på svenska ambassaden i Damaskus hur många oppositionella, alltså öppet oppositionella det fanns i Syrien. Det här är år 2010 gissar jag. Hon svarade då som expert på just denna fråga. 200.
Det är ingenting.
På 24 miljoner människor. Alltså, tänk dig för
det är relativt lätt att bara ta dem av daga egentligen.
Och den här brutaliteten som regimen hade 1982, upproret i Hama, eller rättare sagt förintelsen av staden Hama, där då, för att förenkla resonemanget, sunniterna, liksom den konservativa delen av befolkningen, gjorde ett uppror. Och Hafez skulle verkligen statuera ett exempel. Och
man flygbombade staden.
Ja, och framförallt pansardivisioner som la sig en cirkel och bara tugga med larvfötterna in. Och det enda gången som, vad vi vetligen känner till och har hört, att en regim inte försöker mörka så här, nej det har vi inte gjort. Utan man mörkar åt andra hållet, men det sägs att 80 000 dog direkt. Men man vet inte, det kan vara många, många fler. Och den propagandan går staten själv ut med, va?
Man vill att det ska vara tydligt vad som händer om man gör upp.
Jajamän, och att det nog förmodligen var ännu värre än vad media säger.
Jag minns det där när 99 när vi åkte till, reste i Hamas, så gick jag omkring där och tyckte det var fint det gamla stan. Och sen så berättade jag där för någon, vad fint det var. Då fick jag lite hysch-hysch berättat, ja det beror ju på att det här var ju helt jämnat med marken för 20 år sedan.
Och det är en sån här typisk fråga när man reser eller träffar folk i Damaskus eller andra ställen i Syrien. Den frågan berör man inte. Utan det, vi intervjuade en kvinnlig hotelldirektör, Rolla hette hon, och hon kom från Hama. Och hon tittade på oss när jag ställde frågan, var kommer du från Hama? Och så får hon en menande blick. Vi pratar inte mer om det där, liksom, va? Men vi vet ändå liksom, vad hennes familj varit utsatt för. Så att det är jävligt hårt politiskt förtryck i Syrien. Det är klart att det är.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kayla Itzinas. I'm Kayla Itzinas, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Vad händer i Syrien när Hafez dör år 2000?
Ja, det var ju tänkt då att Bashars storebror skulle ta över, men han omkommer i en bilolycka 94 tror jag att det var. Och Bashar är vid den tiden ögonläkirurg i London, kallas tillbaka då av pappa och skolas om fullständigt, får generallöjtnantsgrad och en snabb militär utbildning och skolas in i rollen som blivande diktator. Han har 6 år på sig.
Han kom inte direkt ifrån tandläkarstolen då?
Nej, i stort sett.
Eller ögonläkare kanske? Förlåt. Han kom inte direkt ifrån läkarkliniken då?
Jo, han kom från... Jo, det gjorde han. Han fick order om att inställa sig helt enkelt i Damaskus. Ändra inriktning på sitt liv fullständigt. Och 6 år senare ändras grundlagen, som Thomas var inne på. Bashar är 34 år gammal vid tillfället och väljs med 99% av rösterna utan motkandidater in då till president.
De ändrade åldersreglerna för att bli president.
Ja, man måste vara 40 år då. Och dessförinnan har man också sett till att i slutet på Hafez tid vid makten att få välsignelse för att från Al-Azhar-universitetet att alawiterna minsann är tvättäkta muslimer, alltså att en alawit kan inneha rikets högsta ämbete som president. Så man ändrar med en massa gummiparagrafer och så här spelreglerna. Så de är ju skräddarsydda för att Bashar ska ta över. Alltså det blir en dynasti. Och det är ju ingen som vågar mopsa här. Brödraskapet då, som ju var dominerande i Hama 82, ligger ju väldigt lågt till exempel. Och, så det är...
Så man kan ju lätt föreställa sig, utan att bara prata om de stora mäktiga eller de mäktiga männen. Men när ett samhälle utsätts för att under 30 år varit förtryckt av en stark ledare som hade på något sätt allting i sin egen hand och kunde styra. Och så kommer en icke-docka där korruptionen börjar flöda. Så är det inte så svårt att föreställa sig att då havererar det mesta. När en kusin plötsligt till Bashar plötsligt får motsvarigheten till Telia. Ja, men det får du. Va? Det är någon extrem form av feudalism. Det är liksom modern feudalism. Och med min kompetens och allt detta. Det är klart att det blir en nedåtspiral. Ganska omedelbart.
Och i det dåliga ekonomiska läget så sprider sig då korruptionen ner på alla nivåer i samhället. Därför att hur ska vanliga människor kunna få mat på bordet? Vi kan ta ett exempel från utbildningssystemet. Då. Vi lärde känna en utomordentligt begåvad filolog, då, språkvetare och kvalificerad översättare av litteratur. Och han var ju, trots att han var bäst i klassen på universitetet, så fick han ju aldrig någon examen. Han fick inte ens några delbetyg.
Han hade inte råd att köpa sina betyg.
Han vägrade att göra det.
Han vägrade det.
Och var ju då obstinat och följde utanför ramarna. Du måste pröjsa under bordet till dina lärare för att få godkänt. Ja.
Genomsyrar allt i samhället.
Ja, det genomsyrar allt.
Ja. Arabiska våren bryter ut i Tunisien är det väl. Och sprider sig. Alltså det är folkliga protester emot liksom korrupta ledare och så. Och det här sprider ju sig. Och hur kom arabiska våren att påverka Syrien?
Ja, president Bashar uttalade ju sig tvärsäkert, ungefär som Ceausescu gjorde 1989, att det här kommer i alla fall inte att sprida sig till oss. Va? Det är omöjligt. Men det började alltså, Thomas har varit inne på, att unga palestinska pojkar, alltså barn...
Vad pratar vi, 15-åringar eller 10-åringar? Vad pratar vi om?
Ja, 10-12-åringar var det.
Så unga.
Ja, som klottrade. Nu är det din tur, Bashar, på väggarna i Daraa och i södra Syrien. Och de blev då häktade för det, för att säkerhetstjänsten som ju finns i alla städer i Syrien, det är utomordentligt många sådana organisationer som rapporterar då till presidenten. De var för övrigt en släkting till Bashar. Det var en överste som var alawit där. De haffar de där pojkarna. Och föräldrarna blir oroliga. De kommer inte tillbaka. Det dröjer ett par veckor. Och så till slut så är det stora demonstrationer i Daraa. Och så får de tillbaka pojkarnas kroppar då med ögonen intryckta, könsorganen avskurna i den stilen. Och då tar du fyr. Då börjar protesterna sprida sig i Daraa.
Och... Men Daraa är en relativt liten stad då, eller det?
Ja, det är det. Men då utbryter protester till och med i Damaskus. Och då kan man säga kanaliseras ju den här oppositionen mot att folk helt enkelt börjar kräva demokratiska rättigheter och slut på korruptionen och enväldet och ifrågasätt om den här familjen ska få styra och ställa som man har varit vana vid. Så det är den tändande gnistan, men det, vi har ju varit inne på det generella missnöjets bakgrund.
Och när kan man säga att de här protesterna övergår i inbördeskrig då? Det är lite flytande som jag uppfattar.
Ja, det är lite flytande, för det var ju, jag kommer inte ihåg, men det var några månader efter själva. När det dansades på Tahrirtorget i början så var det fortfarande lugnt i Damaskus eller i Syrien, och så kommer Dara som den tändande gnistan, och sen så kommer ju hela inbördeskriget i Irak och påverkar med ISIS och fundamentalistiska sunnitiska grupper liksom som börjar gå in i Syrien. Och det blir någon slags internationellt motstånd, men det blir olika grupperingar i Europa som är självutnämnda representanter för det fria Syrien som inte godkänner regimen och så vidare. Och så börjar västpressen skriva om de här och spekulera över vad ska hända nu nästa gång och så vidare. Och då är det intressant att veta det som Stefan var inne på tidigare här, att det fanns ingen opposition, någon politisk strukturell opposition i Syrien när det här utbryter. Utan det blir en maktkamp mellan olika grupperingar som i väst gärna utmålas som demokratiska, ännu mer demokratiska. Fast det fanns inga demokratiska organisationer som ledde motståndet.
Och grannarna lägger ju sido Turkiet exempelvis. Man stöder då sina egna krigsherrar för att främja sina egna politiska syften. Därav det kaotiska i den här inbördeskriget. Alltså hur... Trots allt, visserligen då efter vart med rysk och innan dess med iransk militär assistans och Hezbollah lyckas vinna tillbaka territoriet. Men oppositionen till och med militärt är utomordentligt splittrad. Så det är i förening med regimen. Regimen slåss ju i det här laget då för sin överlevnad och lägger ju aldrig fingrarna emellan. Utan bombar sjukhus och så vidare.
Torterar. Kemisk krigsföring.
Nervgas. Ja.
Och där har du ett bra exempel på det, att inte människor i Mellanöstern litar på västmakterna. När president Obama säger att det går en röd linje och ni använder kemiska stridsvapen så kommer USA eller västvärlden agera. Så använder de det och så händer ingenting. Det där sätter sina spår hos människor, va? Att det pratas väldigt mycket men det händer aldrig någonting.
Men kommer man kunna lösa den här konflikten, tror ni?
Det är väl svårt att tänka sig det med Bashar kvar vid makten.
Han reagerar väl med stöd med ryska krigsmakten idag.
Han är naturligtvis en rysk nickedocka, och så länge regimen i Kreml anser honom värdefull för att främja sina egna intressen. Alltså Putins plan är ju att ta tillbaka så mycket som möjligt av Sovjetunionens forna makt geopolitiskt. Och hamnen i Latakia var då väldigt viktig under kalla krigets tid. Alltså få tillbaka det här som en motvikt mot USA. Som ju i och för sig då kraftigt försvagat i regionen idag. Av diverse skäl kan vi inte gå in på närmare här. Men han är en marionett, icke desto mindre. Den dag Putin inte har användning för honom så ryker han självklart. Men då måste man ju hitta på en efterträdare.
Nej, och att man inte får låsa sig blind vid heller att det är fråga om Bashar sitter kvar eller inte sitter kvar. Det måste till strukturella förändringar. Och vad man märker lite med kurdernas position idag, inte det att de har ett eget rike, men väldigt många kurder är uppväxta, unga kurder är uppväxta i Tyskland eller så vidare, i Sverige eller Frankrike. När vi var i norra Irak för några år sedan så hörde man ju språk från hela världen liksom så här, det var svenska restauranger och franska restauranger och så vidare. Unga kommer fram och pratar liksom stockholmska till oss på gatorna i Erbil, va? Så att sakta så kommer det här urholkas, den här rädslan och till viss del övertron på den starka ledaren. Och det måste komma till andra rörelser. Och det gör det ju förr eller senare.
De här nätverken, den här stora disporan då som har blivit... Jag vet inte om man får använda begreppet dispora.
Jo, det får man.
Nej, men den här stora flykt, jag menar, det är ju 5 miljoner människor på flykt och många av dem, eller en stor andel av dem finns ju i västvärlden. De här nya nätverken som skapas här, kan de vara en del i lösningen, tror ni, eller nej?
Ja, nu skulle vi kunna vara det. Det är, utbildning är ju viktigt, va? Och naturligtvis att man skulle kunna exportera demokratiska fri- och rättigheter hypotetiskt sett. Man är van med en viss standard och då kommer man att kräva det i den mån man skulle flytta tillbaka. Det är ju samma problematik i Iran efter mullerna om välutbildade perser flyttar tillbaka till sitt gamla land. Det beror på. Men du sa att strukturella förändringar måste till, men de måste ju till underifrån. Och det var ju det som åtminstone började då, lyckas kanske bara i Tunisien med den arabiska våren. Och i Egypten är ju regimen mer brutal än någonsin. Så att hur det där ska lyckas, det är svårt att säga. I värsta fall kräver ju då en revolution, och jag är ju ingen revolutionsromantiker. Revolutionen blir ju blodig. Så det kan bli ännu blodigare. Det är svårt att veta, men...
Men som instrument för att det ska kunna bli en positiv utveckling i hela regionen, det är att även omvärlden, och jag vill använda västvärlden, börjar betrakta människorna som bor där likvärdiga sig själva. För händer det en katastrof i Syrien så lyfter ju inte människor på ögonbrynen. Men regnar det i Tyskland utan undervärdera det liksom katastrofen där, så är det första sidestoff varje dag i vecka efter vecka. Men händer det där så... Ja, det var ju tragiskt, men vi kör vidare.
Jag kan läsa vad en äldre gentleman i Syrien sa till oss en gång i tiden då. Han sa så här, apropå just Thomas ord. Tillit är nyckelordet. Vi måste börja lita på varandra. Ni inte minst på oss. Araber är också människor. Nordamerikaner och europeer tenderar att öppet frakta oss och tro att vi är fanatiskt lagda. Ni borde tillåta även araber att komma i närheten av er egen nivå när det gäller välstånd och rättigheter. Vi ska leverera råvaror och köpa era dyra vapensystem, fast aldrig de mest sofistikerade. För övrigt ska vi hålla tyst eller bekämpa varandra, samtidigt som era regeringar gärna håller våra despotiska och korrupta regimer under armarna.
Det låter lite hopplöst.
Ja, man hittar inte en lösning vid förhandlingsbordet just nu, utan det måste till en scenförändring, en mental förändring liksom, hos oss alla.
En mental förändring som också då gör att människor i regionen slutar att dyrka sina ledare. Därför att de inte förstår bättre eller därför att de är så rädda. Rädslan är ju en grundfaktor här som gör då att människor tenderar, de har lärt sig att det man får av livets goda får man från makten, från centrum, från pappa så att säga. Och det är ju inte så det går till, det vet vi i Skandinavien. Men det successiva reform måste till.
Stefano Focconi och Thomas Andersson, stort tack för att ni var med här idag.
Tack så mycket.
Iran har under 1900-talet genomgått 3 omvälvande revolutioner som orienterat landet antingen mot västerlandets modell eller mot en auktoritär styrelseform. Idag pågår en social revolution i landet som vänder sig mot det islamistiska styret och vars anhängare har Europa och väst som förebilder. I en viktig bok ger idéhistorikern Mohammad Faslashemi en djupare förståelse för dagens dramatiska händelseutveckling. Iran mellan 3 revolutioner är utgiven av förlaget Historiska Media. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.